السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد. Idag kommer vi fortsätta inshallah ta'ala med serien som handlar om familjerelationer. Och i just den här, vi påbörjade den för 2 veckor sedan. Och vi kommer vid Nilay ta'ala ta upp 2 stycken ämnen idag. Det vi kommer börja med att prata om idag är de personerna som har störst rättigheter över oss. Efter alla de personerna på jorden, efter profeten sallallahu alaihi wasallam, som har störst rättigheter över oss. Vi ska tala om de som har så pass hög status att Allah subhanahu wa ta'ala har nämnt deras rättigheter tillsammans med hans rättigheter 3 gånger i Koranen. Vi ska tala om de som har, som är anledningen till att vi ens kan sitta här idag, efter att Allah subhanahu wa ta'alas tillåtelse att vi kan existera här idag. Vi kommer tala om de som brukade vara vakna på nätterna för att ta hand om oss, de som brukade byta våra blöjor och tog hand om oss vid tillfällen då vi annars inte skulle kunna klara oss. Första ämnet vi kommer prata om idag är alltså om våra föräldrar och deras rättigheter. Profeten sallallahu alaihi wasallam har sagt om föräldrarna att man aldrig kan visa tillräckligt mycket tacksamhet mot sina föräldrar förutom om en person skulle hitta dem som slavar och man skulle köpa upp dem och frige dem. Enda sättet man kan visa tillräckligt mycket tacksamhet för dem. Så det är personer som har otroligt mycket, otroligt stora rättigheter över oss. Och vi kommer även idag att tala lite om släktingarnas rättigheter. Det finns flera anledningar till varför jag tar upp det här ämnet, trots att det är ett ämne som ni säkert har hört om flera gånger tidigare. Dels att det finns så pass mycket bevis i Koranen och Sunnan som talar om det här ämnet. Om man läser i Koranen så märker man att ämnet om föräldrar och om släktingar tas upp gång på gång på gång. En annan anledning varför jag tycker det är viktigt att man ska ta upp det här ämnet är att många personer när de börjar praktisera så lägger de vikt på vissa grejer inom praktiserandet. Vissa saker vara obligatoriska och vissa saker kan vara sunna också. Det kan vara rekommenderat. Men de kan glömma bort saker och ting som är ännu mer obligatoriska. Som till exempel hur man ska vara med sina föräldrar. Som är bland de mest obligatoriska handlingarna som existerar i islam. Så det är handlingar som har en otroligt hög status. Och trots det så är det många personer när de börjar praktisera så lägger de det här med hur man ska vara med sina föräldrar, hur man ska vara med sina släktingar. Då lägger det väldigt, väldigt långt ner i rang av de sakerna de lägger vikt på. Så på grund av att det finns en stor brist bland många av oss själva och bland många bröder och många systrar så är det väldigt viktigt att man tar upp det här ämnet. Jag hoppas också att den här lektionen i Shalat Ha'ala ska vara en påminnelse först och främst för mig själv och sen också för de bröder och systrar som är här. Så att det kan bli som en sorts tankeställare om hur man ska vara med sina föräldrar eller hur man just nu är med sina föräldrar och hur man eventuellt ska kunna förbättra den här relationen inshallah ta'ala. Och det här är som sagt en form utav dyrkan. En av de största formerna utav dyrkan man kan göra. Och det är någonting som är obligatoriskt. Och den som inte lever upp till det på ett korrekt sätt syndar. Och den här tankeställaren ska vara så som Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu sa: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا. Håll er själva till svars innan ni kommer att stå till svars, det vill säga på domedagen. Väg era handlingar innan era handlingar kommer att vägas. Så att hålla sig själv till svars, hur man själv, hur ens relation just nu är med ens föräldrar och släktingar till exempel, innan den dagen då Allah subhanahu wa ta'ala kommer att hålla oss till ansvar, vi kommer stå inför honom och Allah kommer hålla oss till ansvar för våra handlingar, så är det väldigt viktigt att vi rannsakar oss själva och ser om vi lever upp till det som vi ska göra när det kommer till hur vi är med våra föräldrar. Att vara god mot sina föräldrar på arabiska kallas för birrul walidain. Birrul walidain. Dess betydelse och den definitionen som de lärde brukar nämna till birrul walidain är att man ska ge sina föräldrar alla de rättigheter som har nämnts i Koranen och Sunnan. Man ska ge dem alla deras rättigheter. Och man ska avstå från allt som leder till att man bryter banden med dem. Och att man skulle på något sätt behandla dem på dåligt sätt eller inte ge dem deras rättigheter. Så först och främst ska man ge dem deras rättigheter. Sen ska man akta sig för allting som leder till att man bryter banden mellan sig själv och sina föräldrar. Eller det som leder till att man behandlar dem på något dåligt sätt. Så det är både mycket saker man ska göra. Och det handlar också om mycket saker man inte ska göra. Och mycket saker man ska akta sig för när det kommer till ens föräldrar. En av de tidigare lärda, eller Hassan al-Basri som ni säkert hans namn hör ni flera gånger på föreläsningar. Så var student i fred av profeten sallallahu alaihi wa sallam, följeslagare. Han frågades om vad birrul walidain var. Då sa han, en tubdal lahuma ma malakt wa an tuti'ahuma fima amaraka bih illa an yakuna ma'siyah. Hassan al-Basri blev frågad om vad att vara god mot sina föräldrar är för någonting. Så sa han att du ska ge dem av det du äger. Alltså du ska hjälpa och stödja dem ekonomiskt och stödja dem från din egendom. Och du ska lyda dem i det de beordrar dig med att göra. Förutom om det är en synd. Och det här är en väldigt viktig sak som kommer tas upp under föreläsningen också. Att man ska göra så mycket man bara kan för sina föräldrar och göra dem glada på alla möjliga sätt. Förutom om de vill att man ska göra en synd. Då ska man inte lyda dem i det som är synd. Men resten av saker och ting man kan göra för dem, och det är väldigt, väldigt, väldigt många saker man kan göra som inte räknas som synder som man kan göra för dem, det ska man leva upp till och det ska man göra. Och det är som sagt en av de största formerna av dyrkan. Att lyda sina föräldrar och visa godhet mot dem är som sagt bland de mest obligatoriska handlingarna som en muslim kan göra. Och bland det som tyder på det är att Allah subhanahu wa ta'ala i 3 verser i Koranen har beordrat människor att de ska dyrka Allah. De ska endast dyrka Allah subhanahu wa ta'ala. Och där direkt efter så säger Allah subhanahu wa ta'ala att man ska vara god mot sina föräldrar. Och att Allah subhanahu wa ta'ala nämner föräldrarnas rättigheter tillsammans med Allahs rättighet att vi endast ska dyrka honom tyder på vilken otrolig status föräldrarna har. Allah azza wa jalla har bland annat sagt: وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Dyrka Allah och sätt inget med hans sida och var god mot era föräldrar. Och Allah azza wa jalla har sagt: وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Din Herre har beslutat att ni inte ska dyrka för någon för annan förutom honom och att ni ska vara goda mot era föräldrar. Och att Allah azza wa jalla har sagt: قل تعالوا اتلوا ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا. Allah subhanahu wa ta'ala säger till sitt sändebud, till profeten sallallahu alaihi wasallam: säg, kom så ska jag läsa upp för er vad eran herre har förbjudit för er. Det är förbjudet för er att ni ska sätta någon vid Allah subhanahu wa ta'alas sida, att dyrka någon annan än Allah subhanahu wa ta'ala. Och Allah subhanahu wa ta'ala har beordrat er med att ni ska vara god mot era föräldrar. Så i de här 3 verserna, 3 gånger i Koranen, så nämner Allah subhanahu wa ta'ala först hans rättighet, vilket är det viktigaste, och därefter föräldrarnas rättigheter, vilket tyder på vilken enorm status föräldrarna har i islam. Allah subhanahu wa ta'ala har också i Koranen beskrivit sina profeter med att de var goda mot sina föräldrar. Till exempel som Yahya alayhi salam, Allah azza wa jalla säger i surat Maryam: wa barran bi walidayhi wa lam yakun jabbaran asiya. Att Yahya alayhi salam, som var en av de stora profeterna från Bani Israel, han var god mot sina föräldrar och han var ingen tyrannisk person och han var inte olydig. Så när Allah subhanahu wa ta'ala prisar Yahya alayhi salam för olika saker, så bland de sakerna han prisar honom för är att han var god mot sina föräldrar. Och samma sak med Isa alayhi salam, Jesus. Allah azza wa jalla säger att Jesus alayhi salam säger när han pratar med sitt folk: wa barran bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiyya. Att Isa alayhi salam var god mot sin moder, för han hade ingen fader. Allah subhanahu wa ta'ala skapade Isa utan en moder, utan en fader, med bara en moder. Så han var god mot sin moder och Allah gjorde inte honom till en tyrannisk person eller en person som gick under. Så Allah subhanahu wa ta'ala prisade också Isa alayhi salam i Koranen, som läses fram till domedagen med att Isa a.s. bland de egenskaper han hade var att han var god mot sin mamma. Allah subhanahu wa ta'ala har sagt i Koranen att det är profeterna som ska vara våra förebilder. Det är de som vi ska ha som våra förebilder hur vi ska vara. Allah azza wa jalla har sagt: "Ulaika alladhina hadallah fabihudahum muqtadih." Allah azza wa jalla nämner 17 utav sina sändebud och sina profeter. Och därefter säger Allah azza wa jalla: "Det är de som Allah har väglett och det är de som ni ska följa." Profeterna är förebilder för oss. Och som sagt, hur var profeterna med sina föräldrar? De var goda mot sina föräldrar och tog hand om sina föräldrar. Så även det här har nämnts i Koranen, hur man ska vara mot sina föräldrar. Utöver det finns det väldigt vackra uppmaningar i Koranen om hur man ska vara med sina föräldrar. Bland dem är det som finns i surat al-Isra. Väldigt vackra verser då Allah azza wa jalla säger: وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبْرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. الله عز وجل säger att din herre har beslutat att ni inte ska dyrka någon annan än honom, och han har beslutat att ni ska vara god mot era föräldrar. Om en av dem eller båda uppnår en hög ålder i er vård, så säg inte ens uff till dem. Man får inte ens säga uff till sina föräldrar. Och var inte sträng mot dem och tala alltid vänligt och hövligt med dem. Och sänk ödmjukt ömhetens vinge över dem och be: Herre, när jag var liten vårdade dem och fostrade mig med kärlek, förbarma dig nu i din nåd över dem. Att Allah subhanahu wa ta'ala ger klara och tydliga instruktioner hur en muslim ska vara med sina föräldrar. Man får inte säga uff, vilket tyder på att man inte får göra saker och ting som är ännu värre än så. Och tala inte på ett strängt sätt med dina föräldrar. Sänk ner ödmjukhetens vinge. Var ödmjuk med dina föräldrar. Var snäll och god mot dem. Tala med dem på ett gott sätt. Och gör dua för dina föräldrar. Att Allah azza wa jalla ska vara barmhärtig mot dem på samma sätt som de var barmhärtiga mot den. Så alla de här klara och tydliga instruktionerna från Allah subhanahu wa ta'ala tyder på hur vi som muslimer ska vara mot våra föräldrar. Utöver det har det nämnts väldigt många hadither i profeten sallallahu alaihi wasallam sunna hur man ska vara med sina föräldrar. Profeten sallallahu alaihi wasallam brukade lägga väldigt mycket vikt på att man ska ta hand om sina föräldrar. Och bland de sakerna som tyder på det är att Ibn Abbas radiyallahu anhuma frågade profeten sallallahu alaihi wasallam om vilken handling som var mest älskvärd hos Allah subhanahu wa ta'ala. Vilken handling som var mest älskvärd hos Allah subhanahu wa ta'ala. Då sa profeten sallallahu alaihi wasallam att man ska be bönen i dess tid. Att man ska be bönen i dess tid. Vilket är vad? Det är Allah subhanahu wa ta'alas rättighet. Och då sa det Ibn Abbas, och därefter, vilken är den största utav rättigheterna? Så sa han att visa godhet mot föräldrarna. Och då sa han, och därefter så sa han att göra jihad för Allahs skull. Och den här hadithen också rapporterad utav Ibn Mas'ud om jag inte har fel. Alltså, första och största obligationen och det som är mest älskat hos Allah subhanahu wa ta'ala är att man dyrkar Allah subhanahu wa ta'ala genom att man ber bönen i dess tid. Det andra är att man visar godhet mot sina föräldrar. Och därefter kommer att göra jihad för Allah subhanahu wa ta'alas skull på ett korrekt sätt i enlighet med islams regler. Och inte på det sättet som det många personer påstår sig göra jihad idag. Det här dit finns i Bukhari och Muslim. Det vill säga att den näst mest älskvärda handlingen hos Allah subhanahu wa ta'ala är att man är god mot sina föräldrar efter att man håller fast vid sin bön. Profeten sallallahu alaihi wasallam har utöver det sagt att Allah subhanahu wa ta'alas belåtenhet över en person går tillbaka till om föräldrarna är belåtna med en eller inte. Allah azza wa jalla, profeten sallallahu alaihi wasallam har sagt: "Rida ar-rabb fi rida al-walid wa sukht ar-rabb fi sukht al-walid." Att Allah subhanahu wa ta'alas behag över en person och att Allah är nöjd med en person går tillbaka till om Fadern är nöjd med sin son eller sin dotter. Och Allah subhanahu wa ta'alas vrede över en tjänare går tillbaka om förälderns vrede är över personen. Så har man en förälder som är nöjd med en, och vi kommer senare prata om att det handlar inte om att de blir arga på en på grund av att man praktiserar sin religion och så vidare. Utan de blir arga på en utav någon dunja anledning. De har bett en att göra någonting och man vägrar göra den här grejen de har bett en om. Trots att man kan utföra den saken. Om de är nöjda med en och man behandlar dem på ett bra sätt, så leder det till att Allah subhanahu wa ta'ala är nöjd med en. Om deras vrede, om de blir arga på en på grund av att man har behandlat dem på ett dåligt sätt, så leder det till att Allah subhanahu wa ta'alas vrede är över den här personen som gör det. Vi säger att det här är ingen lek. Det här är någonting som är väldigt, väldigt allvarligt. Och det här handlade om faderns belåtenhet eller ilska. Och mamman har ännu större rättighet än pappan. I islam har mamman ännu större rättighet än pappan. Profeten sallallahu alaihi wa sallam blev frågad. Abu Huraira berättade att en man kom och frågade profeten sallallahu alaihi wa sallam: vad beordrade du mig med att göra? Så sa han: var god mot din mamma. Så sa han: vad beordrade du mig sen med att göra? Så han: var god mot din mamma. Så han: vad beordrade du mig sen med att göra? Så sa han: var god mot din mamma. Så han, och sen då? Så sa han: var god mot din pappa. Det vill säga att mammans rättighet kom 3 gånger före pappans rättighet. Så om det är så här att pappans belåtenhet och pappans ilska kan påverka att Allahs subhanahu wa ta'ala belåtenhet eller att Allahs ilska är över en tjänare, så är det ännu större med ens mamma. Och mamman har ännu större rättighet över den. Och den här hadithen som tyder på att den personen som har mest rättighet att man ska vara god mot den människan, att det är mamman, är ett klart och tydligt, skulle man kunna säga, slag i ansiktet kanske, på de personer som ständigt säger att islam förtrycker kvinnan. Det finns inte en enda religion på jorden, och inte en enda kultur, och inte ett enda samhälle som mamman har en så otrolig status som i islam. Det existerar inte. Över hela jorden. Som Allah subhanahu wa ta'ala har höjt upp mamman. Och profeten sallallahu alaihi wa sallam höjde upp mammans status. Det är ett sätt som inte har någon likhet över hela jorden. Och trots det så envisas vissa av de här människorna som är rasister eller så kallade islamofober, eller vad man säger, att anklaga islam för att vara en kvinnoförtryckande religion. Trots att Allah subhanahu wa ta'ala har höjt upp mammans status, att det är ingen som har högre, har mer rättighet att man ska vara god mot den för en människa än ens mamma. Vilket tyder på att Allah subhanahu wa ta'ala har höjt upp kvinnans status och framförallt har höjt upp mammans status. I en annan hadith i profeten sallallahu alaihi wa sallam sunna, så sa profeten sallallahu alaihi wa sallam till sina följeslagare, han satt tillsammans med dem, eller han låg lite ner lutandes, så sa han: ala unabbi'ukum bi akbar al-kabair. Han sa 3 gånger: ska jag inte säga till er vilka de största och grövsta utav alla synder är? Så sahabas lyssnade, för att profeten sallallahu alaihi wa sallam, när han pratade på det här sättet och upprepade gång på gång, så började de verkligen lyssna. Vilka är de största synderna? Så sa profeten sallallahu alaihi wa sallam: det är att man gör kirk. Den värsta synden är att man gör kirk. Att man sätter någon vid Allah subhanahu wa ta'ala sida och dyrkar någon annan än Allah subhanahu wa ta'ala. Och därefter att man är olydig mot sina föräldrar. Alltså det här är bland de värsta synderna man kan göra. Och profeten sallallahu alaihi wa sallam låg ner lutandes och satte sig upp och sa: och akta er för att säga dåliga saker eller bevittna med falskt vittnesbörd. Akta er för det här, akta er för det här. Så upprepade den här gång på gång på gång på gång. Till sahaba sa: vi önskar att han skulle sluta säga det här. För de kände sig så pass rädda när de hörde det här. Om hur profeten sallallahu alaihi wa sallam la vikt vid att man inte får vittna falskt eller tala på ett falskt sätt och så vidare. Så att vara olydig mot sina föräldrar är någonting som är väldigt, väldigt farligt i islam. I en annan hadith så säger profeten sallallahu alaihi wa sallam: buka al-walidain min al-uquq wal-kabair. Att få ens föräldrar att gråta är en form utav olydnad mot dem och en form utav de stora synderna. Att man gör saker och handlingar som får ens föräldrar att börja gråta är bland de stora synderna. Det är en autentisk hadith som profeten sallallahu alaihi wa sallam har sagt. Och det är som sagt, det handlar inte om att ens föräldrar börjar gråta för att man börjar hålla fast vid bönen eller man sparar skägg eller en dotter sätter på sig jilbab eller någonting sånt. Det har inte med det att göra. Utan det har med att man gör någonting som de vill, som det är tillåtet, som man egentligen ska lyda dem i. Men man vägrar att göra det, då är det från de bland de största synderna som en muslim kan göra. Och på grund av att det finns så pass mycket hadither som handlar om det här, så har de lärda lagt väldigt mycket vikt på att skriva böcker som handlar om den här frågan. Och Imam al-Bukhari, han är känd för att han har den här boken, Sahih al-Bukhari, som alla känner till. Men utöver det har han en annan bok som heter Al-Adab al-Mufrad, som är ungefär 1300 hadither som bara handlar om akhlaq, hur man ska bete sig mot andra personer. 1300 hadither som Imam al-Bukhari samlar ihop i en annan hadithbok. Det första kapitlet som Imam al-Bukhari har i den här boken heter Wa wassayna al-insana biwalidayhi husna. Och vi sa till människan, eller vi uppmanade människan att vara goda mot sina föräldrar. Så de första haditherna, ungefär 20-30 hadither i den här samlingen om hur man ska bete sig och ens akhlaq ska vara, handlar bara om hur man ska vara med sina föräldrar. Så Imam Bukhari, på grund av hans förståelse i religionen, så när han pratar om akhlaq, så det första han pratar om när det kommer till akhlaq är ens akhlaq med ens föräldrar. Vissa personer när de börjar praktisera, de lägger jättemycket vikt på att de ska ha bra akhlaq med de bröder de är runt omkring eller de systrar de är runt omkring, men glömmer bort deras akhlaq med sina föräldrar. Och det är de som har mest rätt till att man ska ha gott uppförande och god akhlaq. Som muslim från Ahle Sunna så känner ni till att man ska alltid gå tillbaka till bevisen från Koranen och Sunnan. Men man ska göra det i förståelse utav Salaf. De tidiga lärda, alltså som Sahabas, profeten sallallahu alaihi wasallams följeslagare och deras studenter och studenterna därefter. Så för att få ännu mer inblick hur man ska vara med sina föräldrar, så tänkte jag ta upp två stycken berättelser från Salaf, från Sahabas, profeten sallallahu alaihi wasallams följeslagare, om hur mycket vikt de la vid att hur man ska vara med sina föräldrar. Första berättelsen nämner Imam al-Bukhari i Al-Adab al-Mufrad, den här boken. Det är att en man kom till Ibn Abbas. En person som kom till Ibn Abbas var profeten sallallahu alaihi wasallams kusin. Och han sa till honom: jag har dödat en person. Jag har dödat en person. Finns det något sätt jag kan göra tauba på? Kan jag komma tillbaka? Jag har gjort tauba, eller jag har dödat en person. Kan jag göra tauba på något sätt så att Allah förlåter mig för den här synden? Så sa Ibn Abbas: lever din mamma? Så sa han nej. Så sa Ibn Abbas: gör tauba till Allah och gör det bästa du kan för att komma närmare Allah. Alltså en person som har dödat någon, han vill göra tauba, han vill vända sig åter till Allah. Så han sa: gör tauba, be Allah om förlåtelse och försök att komma närmare Allah subhanahu wa ta'ala. Så Atta ibn Yasar, som var en student, han satt bredvid honom. Och när han gick ifrån den här mannen så sa han: varför frågar du honom om hans mamma lever? Vad är det med saken att göra? Han säger att han har gått och dödat en person och du frågar honom om hans mamma lever. Då sa Ibn Abbas: inni la a'lamu amalan aqrabu ila Allah min birr al-walida. Ibn Abbas sa då: jag känner inte till en enda handling som för en person närmare Allah subhanahu wa ta'ala än att vara god mot sin mamma. Så en person har dödat en annan person och han vill göra tauba. Vad är det Ibn Abbas vill uppmana honom till, baserat på hans förståelse i religionen? Att man ska vara god mot ens mamma. Så det här är även någonting som tar bort en synder. Att göra goda handlingar leder till att man blir av med, sina synder. Så den personen som har hamnat i synder och dåliga saker, en sak som verkligen kan ta bort en synder och leda till att man kommer närmare Allah subhanahu wa ta'ala, är att man visar godhet mot sin mamma. Först och främst, men även sin pappa. Så det är en berättelse från Ibn Abbas och vilken förståelse han hade gällande den här frågan. En annan berättelse så är berättad om Ibn Umar radiyallahu anhu. Han var i Mekka och gjorde tawaf runt omkring Kaaba. Så ser han en man komma från Yemen. Och han bär sin mamma på sin rygg när han gör tawaf. Det här är någonting som är verkligen någon stor handling. Att bära sin mamma på ens rygg när man gör tawaf. Någonting väldigt tungt. Och han läser en poesivers samtidigt. Som skulle kunna översättas med att jag är som min mammas kamel som går och bär henne på min rygg. Alltså att han verkligen ödmjukar sig för sin mamma att han gör på det här sättet. Så sa han till Ibn Umar. Anser du att jag gör tillräckligt för min mamma? Kolla vad jag har gjort. Jag går inte och bär henne på när jag gör tawaf. Har jag gjort tillräckligt för min mamma? Då sa Ibn Umar. La. Wa la bi zafratin wahida. Nej. Du har inte gjort tillräckligt för din mamma. Och inte ens med en utav verkarna som mamman känner av när barnet ligger i magen. Mamman, när hon är gravid, kan känna av otroliga verkar i magen. Det kan vara jättesmärtsamt för en kvinna när hon är gravid. Så Ibn Umar sa att den här handlingen går inte ens upp och jämföra med en utav de verkarna som hans mamma fick känna av när han låg i hennes mage. Vilket tyder på som sagt att det skulle kräva otroligt, otroligt mycket handlingar för att man skulle kunna gengälda ens mamma för alla de sakerna hon har gjort. Och det här är bara under graviditeten. Tänk all den tiden då man låg, när man var nyfödd. Om Allah subhanahu wa ta'ala inte skulle se till att ens mamma skulle ta hand om en, så skulle man dö. Man skulle inte ha någonting som man skulle kunna klara sig på. Och det skulle bara ta ungefär ett dygn kanske. Så skulle man dö. Man skulle inte få i sig mat. Hur många gånger man inte vaknade upp på nätterna. Och skrek och så vidare. Vissa kanske var väldigt besvärliga också när de var barn och så vidare. Alla de här grejerna fick ens mamma utstå med. Så att ge tillbaka och visa sig godhet mot dem. Är någonting som verkligen är väldigt viktigt. Daj. Hur ska man vara god mot sina föräldrar? Vi talar nu om lite generella verser och lite generella hadither som säger att det är jätteviktigt att man ska vara god mot sina föräldrar. Men det kan vara bra ibland att få lite praktiska tips. En person kan säga, okej, jag vill vara god mot mina föräldrar, men vad är det jag ska göra för någonting? Så jag tog några praktiska tips baserat på vissa av de bevisen som har kommit, de praktiska tips som man ska ha med sina föräldrar. Och även lite grejer rent som har erfarit utav erfarenhet att det verkligen kan vara gott mot ens föräldrar. Den första grejen och den bästa grejen man kan göra för sina föräldrar är att man kan göra dawa på sina föräldrar. Om de inte har varit muslimer, om de inte är muslimer eller de inte är praktiserande eller tillkortakommande inom någonting. Så att kunna få ens föräldrar att praktisera religionen som i sin tur leder dem till paradiset är den största och bästa och finaste grejen, gåvan man kan skänka ens föräldrar. Självklart kräver det här otroligt mycket visdom. Att göra dawa på ens föräldrar är inte som att göra dawa på en annan person. Utan det är mycket, mycket mer kluriga i många tillfällen. Men att kunna erbjuda den här grejen och få ens föräldrar att bli praktiserande om de inte har varit praktiserande. Eller hålla fast vid sin bön om de inte har gjort det innan. Genom att man på ett vist och fint sätt uppmanar dem till det. Så är det den största gåva man kan ge till sina föräldrar. Kolla på Ibrahim a.s. Som där nämns i Koranen. Hur han försöker gång på gång uppmana sin pappa att bli monoteist. Och ändå styrka Allah subhanahu wa ta'ala. Han försöker diskutera och säga abati, min fader. Och han uppmanar på gång och försöker på ett fint sätt göra dawa på sin pappa. Så den största gåvan man kan ge sina föräldrar, långt mycket mer än alla andra saker vi ska tala om, är att kunna få dem att bli vägledda. Och det är inte alltid lätt, utan det kan kräva att man gör dua många gånger. Dua sista tredjedelen av natten, dua vid andra tillfällen, då ens dua blir accepterad. Och verkligen göra dua att Allah subhanahu wa ta'ala ska öppna upp deras hjärtan så att de kan bli mer praktiserande. Det här är en kamp och det är någonting som är svårt. Men att kunna göra det här för ens föräldrar så är det den största gåvan man kan skänka dem. Det finns också ett annat exempel på det med Abu Huraira. Abu Huraira, radiyallahu an, som var en av profeten sallallahu alaihi wasallams följeslagare. Hans mamma blev jättearg när han blev muslim och sa att hon skulle vägra äta mat tills hon skulle dö. Men Abu Huraira blev jätteledsen för han tyckte jättemycket om sin mamma och ville verkligen behandla henne på bästa sätt. Så han gick till profeten sallallahu alaihi wasallam och bad honom att göra dua för henne. Och profeten sallallahu alaihi wasallam gjorde dua för henne och hon blev vägledd. Och hon blev muslim. Och Abu Huraira var känd för sin otroliga birrul walida, att han verkligen tog hand om sin mamma på bästa möjliga sätt. Men han gick till profeten sallallahu alaihi wasallam och bad honom göra dua för henne och sen blev hon vägledd. Wallahi alhamd. En annan sak, ett annat tips som man kan göra för ens föräldrar är att om man jobbar och har pengar och de har det svårt ställt, att man hjälper dem med sina pengar. Och det här är verkligen någonting man kan göra så kan vara en stor grej. Ens föräldrar, om man flyttar hemifrån och man tjänar in pengar, det är bättre att ge pengar till ens föräldrar än att man ska ge det till andra saker. Att ge pengar om de är i behov av pengar. Ens föräldrar är i behov av pengar. Att kunna stödja dem ekonomiskt är en otroligt stor grej man kan göra för sina föräldrar. Så alla de bröder som jobbar och får in en inkomst, att hjälpa ens föräldrar med att betala hyra eller liknande är en väldigt stor grej. Och även kunna jobba mer för att ens föräldrar ska jobba mindre är också någonting väldigt stort. Ens mamma kanske behöver jobba väldigt mycket samtidigt som hon tar hand om hushållssysslor och så. Att istället man själv tar på sig att arbeta mer för att hon ska jobba mindre är någonting som är väldigt stort. En annan sak som är viktigt, att man pratar med sina föräldrar på ett fint och respektfullt sätt. Man är respektfull när man pratar med sina föräldrar. Så som det nämndes i den här versen så till Isra. Wa qul lahuma qawlan karima. Att säga till dem fina ord. Och uttryck er på ett fint sätt när ni talar med era föräldrar. Och det här är någonting som är väldigt viktigt. Och någonting som är, det är en brist på här i Sverige. Att folk talar med sina föräldrar på ett orespektfullt sätt. Ens föräldrar ska man bara tilltala på finaste och möjliga och bästa sätt. Även om de kan tala på ett dåligt sätt mot en, så försöker man möta det dåliga med gott. En annan sak man kan göra är att man ställer sig upp för att ta emot dem när de kommer upp. Inte att man ställer sig upp i rummet bara när de kommer in och sätter sig ner. Utan om man sitter ner hemma och ens pappa eller mamma kommer in, så ställer man sig upp till dem för att hälsa på dem. Kanske pussa dem på kinden eller på pannan eller något liknande. Det här var någonting som profeten sallallahu alaihi wasallam brukade göra med Fatima. Och Fatima brukade göra med profeten sallallahu alaihi wasallam. När profeten sallallahu alaihi wasallam kom in i rummet så ställde sig Fatima upp och pussade på honom. Och satte honom på den platsen som hon satt på. Och samma sak gjorde profeten sallallahu alaihi wasallam för sin dotter Fatima. Vilket tyder på vilken fin och vacker relation de hade sinsemellan. Men det är en fin grej man kan göra för sina föräldrar. Att om de kommer in i rummet, att man inte bara sitter ner kvar. Utan man ställer sig upp och hälsar på dem. Och visar att man är glad att man ser dem och så vidare. Och sen sätter man sig ner tillsammans med dem. Och det är som sagt skillnad mellan att ställa sig till en person och ställa sig upp för en person. Att ställa sig upp för en person är inte tillåtet. Till exempel, om en person skulle komma in i rummet nu, skulle ha hög status här. Att alla skulle ställa sig upp, så som man gör i vissa skolor och så vidare när läraren kommer in. Det här är inte tillåtet i islam. Men att ställa sig upp för att hälsa på en person, för att gå fram och hälsa på personen, det här är tillåtet. Men att bara ställa sig upp och sätta sig upp utav ren respekt, det här är inte tillåtet i islam. En annan grej som också kan vara ett praktiskt tips hur man kan vara god mot sina föräldrar är att man behandlar deras vänner väl. Och det här är någonting som brukar göra föräldrarna väldigt glada. Om ens föräldrar har till exempel ens mamma och en dotter till exempel. Hon är hemma och hennes mamma bjuder hem någon vän. Att hon behandlar vännen på ett gott sätt. Och hon kanske lagar mat till henne och ställer fram mat och behandlar henne på ett gott sätt. För det här är ett sätt som gör mamman glad. Till och med efter mamman dör så kan man göra den här grejen. För ens föräldrars vänner. För att visa av respekt för ens förälder. Och det var det Ibn Umar radiyallahu an gjorde. När han träffade en gång en beduin. Som gick på vägen. Så stannade han och gav honom hans turban. Om jag inte har fel så gav han honom hans riddjur också. Så sa han, varför stannar du för den här beduinen och ger honom din turban. Och ger honom dina kläder och riddjur och så vidare. Så sa han var en vän till min pappa Umar. Och jag vill visa godhet mot honom på samma sätt som han var en vän mot min pappa. Så att visa godhet mot ens föräldrars kompisar är en stor grej som man kan göra för ens föräldrar. En annan grej som är en viktig sak om man vill göra gott mot sina föräldrar är att man gör bra ifrån sig generellt. Vare sig att när man går i skolan eller till exempel när man jobbar eller liknande. Om ens föräldrar irriterar sig mycket på att man inte arbetar, så är det någonting man verkligen, för att göra det gott mot sina föräldrar, sträva hårt för att arbeta, finna ett arbete. Om ens föräldrar till exempel vill att man ska studera och man inte vill gå i studier som är beblandade eller liknande, så strävar man för att hitta lösningar på problemet och studera kanske distansutbildningar eller liknande grejer. Att man inte bara sätter sig på tvären hela tiden. Utan om ens föräldrar vill att man ska åstadkomma bra, så satsar man verkligen på att göra det för att göra ens föräldrar glada. En annan sak är att man ska försöka göra allting som ens föräldrar beordrar med att göra. Om ens mamma eller pappa säger åt en att städa hemma, så städar man hemma. Säger de gå iväg och handla, så handlar man. Säger de skjutsa mig dit eller dit, om man har bil, så gör man det. Och alla andra saker som de skulle kunna beordra med att göra, som är tillåtna och inte förbjudna saker. Så om de säger att man ska göra någon grej, så även om man skulle behöva kanske ställa in att man ska träffa sina kompisar eller liknande, ens mamma säger kan du skjutsa mig dit eller kan du göra det här eller liknande, så är det här någonting som går före väldigt, väldigt många andra saker att göra. Förutom om det är till exempel att bön håller på att gå ut ur dess tid eller liknande. Men rent generellt så ska man ställa in andra saker man kan göra för att göra ens föräldrar glada med den här grejen. En annan grej som också kan vara jättebra är att man köper presenter till ens föräldrar. Att köpa presenter till ens föräldrar är en grej som gör dem lyckliga. Och man köper saker och ting som de tycker om, självklart. Profeten sallallahu alaihi wasallam har sagt: tahadu tahabu. Ge gåvor så kommer kärleken att stiga er sinsemellan. Så att köpa gåvor, och till exempel ens mamma kanske tycker om att man köper blommor till henne, eller de kanske tycker om andra gåvor, man vet vad ens pappa kanske längtar efter att ha hemma och så vidare, så köper man den grejen själv. Man lägger ut lite extra av sina pengar för att köpa presenter till ens föräldrar, är någonting som är väldigt viktigt. Även att bara skicka ett sms till exempel, kan vara en väldigt enkel grej. Att ens förälder vaknar upp på morgonen och man kan inte bo med dem, bara skicka ett sms och berätta att man tycker om dem, eller kan jag göra någonting för det eller någonting, är någonting som kan vara väldigt värmande i hjärtat för ens föräldrar. Så ibland kan det vara små, små saker som leder till att man verkligen gör sina föräldrar glada. Och som sagt, i enlighet med om ens föräldrar är glada med en, så kommer det leda till att Allah subhanahu wa ta'ala är nöjd med ens tjänare. En annan sak också, sista grejen, sista punkten, är att man försöker ta reda på vad ens föräldrar vill utan att de ska behöva beordra en med en sak. Man vet till exempel att ens mamma ska ta sig till andra sidan stan. Om man har en bil, då ska inte hon behöva ringa upp en och säga åk och hämta mig och gör så här. Utan man själv försöker visa fram fötterna. Om det är någonting jag kan göra för ens föräldrar, ta reda på, är det någonting de behöver hjälp med, någonting jag kan hjälpa dem med. Så man alltid försöker visa framfötterna för sina föräldrar. Och man inte ska behöva vänta på att de beordrar. Men beordrar de en, då ska man göra det de säger, så länge det inte är någonting som är olydnad. Som jag tidigare talade om, så handlar birrul walidain, hur man är med sina föräldrar, dels om saker man ska göra, men dels om saker man inte ska göra också. Jag tänkte ta upp några praktiska exempel på saker och ting man inte ska göra med ens föräldrar. Bland de sakerna är att bryta kontakter med ens föräldrar. Det är någonting som är ganska vanligt här i Sverige. Tyvärr, det här sekulära samhället här i Sverige. Att folk kan bryta kontakter med sina föräldrar. Det här är absolut inte tillåtet i islam. Att bryta kontakter med sina föräldrar är inte tillåtet i islam. Utan man ska fortsätta att hålla kontakt med dem, även om man bor på avstånd. En annan sak är att man ska akta sig för att vara olydig mot sina föräldrar. Att vara olydig mot sina föräldrar är även det förbjudet. Om de beordrar att man ska göra någonting, så gör man den grejen. Och om man är olydig mot dem, så är det som sagt en av de stora synderna. En annan sak som också är förbjudet är att man talar på ett fult sätt med sina föräldrar. Man säger fula ord till dem, eller höjer rösten mot sina föräldrar, eller liknande grejer. alla de här sakerna är förbjudna att göra. Och det är bland de stora synderna att vara, tala på ett väldigt fult och äckligt sätt mot ens föräldrar. En fjärde punkt som har blivit väldigt aktuell nu i vår tid här, som man hör mycket om i media och man kan också höra mer ibland sinsemellan, är att man inte får göra jihad utan ens föräldrars tillstånd. En muslim får inte göra jihad utan ens föräldrars tillstånd. Profeten sallallahu alaihi wasallam har i flera hadither blivit frågade om personer som vill göra jihad. Då säger jag väl också göra jihad tillsammans med dig. Så sa han, lever dina föräldrar? Så sa han, ja. Så sa han, du måste fråga dem om tillåtelse. Och han har sagt, vissa av dem har, föräldrarna började gråta när deras föräldrar, när barnen skulle gå därifrån. Så sa profeten sallallahu alaihi wasallam, gå tillbaka till dem och få dem att skratta på samma sätt som du fick dem att gråta. I en annan hadith så sa profeten sallallahu alaihi wasallam, fafihima fajahid. Det är dem du ska göra jihad med att du ska, en form av jihad, att man är god mot dem och visar ett gott beteende mot dem. Och det här har som sagt blivit ett stort problem nu på sista tiden. Att man hör gång på gång om ungdomar som åker iväg nu, framförallt till Syrien eller till Somalia, utan ens föräldrars tillåtelse. Och många gånger så blir föräldrarna jätteledsna och de börjar gråta när de hör den här grejen. Och vissa blir helt förtvivlade när de här grejerna. Vissa föräldrar har hört dem till och med försökt åka efter sina barn till de här krigszonerna för att leta upp dem och försöka få tillbaka dem till Sverige. Och att få sina föräldrar att gråta för det här är som sagt en av de stora synderna. Och det här är inte någonting man blir belönad av att göra. Profeten sallallahu alaihi wasallam sa, gå tillbaka och få dem att skratta på samma sätt som du fick dem att gråta. Och samma sak säger jag till de bröderna och även nu systrar som åkt dit. Att gå tillbaka och få era föräldrar att skratta på samma sätt som ni har fått dem att gråta. Det är inte tillåtet att åka iväg på det här sättet och få sina föräldrar att gråta och bli ledsna och förtvivlade. För Syrien utan tvekan, det är jihad där. Och de har rätt att försvara sig, våra syriska bröder där borta, från det de här människorna gör mot dem. Men att personer ska åka hit utan sina föräldrars tillåtelse och ansluta sig till diverse olika grupper där borta är ingenting man ska göra. Och det är utav tre stycken huvudanledningar. För det första är att bröderna där borta i Syrien har gång på gång sagt att de vill inte att folk ska komma utifrån dit för att kriga tillsammans med dem. De som är riktiga syrier som bor där. Sen finns det vissa grupper som försöker rekrytera ungdomar att komma dit. Som oftast inte brukar vara syrier. Så de brukar ha andra agendor som de vill försöka komma fram till. Andra anledningen är att nästan alla ungdomar som åker dit bort ansluter sig till grupper som skadar syrierna mer än de gynnar dem. Som de här ISIS som finns där borta. De här skadar våra bröder i Syrien mer än de gynnar dem. De har varit med i diverse andra strider mot andra rebellgrupper som finns där borta. Och har skadat ryktet för de som krigar mot Bashar otroligt mycket där borta, tyvärr. Och tredje anledningen att folk inte ska bege sig på det här sättet så som de gör, dit i Syrien så som de gör nu, är att de åker utan sina föräldrars tillåtelse. Och det här är inte tillåtet. Jag kommer ihåg att Sheikh Salih Fawzan en gång, hafidhahullah, blev frågad om personer som åker iväg och krigar och sen dör. Utan ens föräldrars tillåtelse. Det har ju kommit hadither om att den som dör som shahid blir förlåten för sina tidigare synder. Så sa han, räknas han som shahid då? Så han blir av med sina tidigare synder. Så sa han är en syndare. Jag kan inte säga mer än så. Han är en syndare. Att han har blivit shahid, det är upp till Allah. Men det vi vet är att han är en syndare. Så det han har gjort när han åker iväg så är ett synda. Om Allah accepterar det här från honom, att han ska bli shahid, det är upp till Allah. Men det vet vi inte. Men vi vet att han har syndat mot Allah subhanahu wa ta'ala genom att vara olydig mot sina föräldrar. Så det här är en form av olydnad mot ens föräldrar. Och någonting som är förbjudet. Och någonting som man absolut inte ska uppmana ungdomar till att göra. Och sen att det som vissa håller på att försöka sprida. Att de säger att det finns vissa fatawa. Eller det finns fatawa från ulama. Som säger att när jihad är fardul ayn. Det vill säga att det är obligatoriskt för alla muslimer. Då behöver man inte längre fråga sina föräldrar om tillåtelse. När jihad är fardul ayn, Det betyder att varenda muslim över hela världen skulle vara obligerad att bege sig nu till Syrien för att kriga. 1,5 miljarder muslimer ska åka till Syrien nu och kriga. Vem är det som säger det här överhuvudtaget? Vem är det som intellektuellt sett kan säga att varenda muslim över hela världen är obligerad att bege sig från sina länder för att kriga i Syrien till exempel? Syrierna säger knappast det här. De vill inte ha 1,5 miljarder människor som ska springa runt in i Syrien. Det är ingen som vill ha det här. Så att säga att jihad är fardul ayn på de här ställena, det är inte korrekt. Det är fardul ayn för personer på plats. Att kunna försvara sig där inne. Om de kommer in till din by till exempel, eller din stad, att de ska försvara och slå tillbaka angreppet, ja. Men att alla muslimer över hela världen ska lämna sina arbeten och alla ska bege sig till Syrien, gamla som unga och kvinnor som barn och så vidare. Det här är någonting som är helt okorrekt. Och det har ingenting med Ahlus Sunna wal Jamaas korrekta syn på vad jihad är. Så att sprida fatawa om att jihad är fardul ayn och man inte alls behöver fråga sina föräldrar om tillåtelse, det är en helt felaktig förståelse. Och jihad i Syrien är inte fardul ayn, och man kan inte, utan den personen, om man ens överhuvudtaget skulle säga till någon att åka dit, så skulle han åtminstone behöva ha sina föräldrars tillåtelse. Och den personen som skulle åka dit i sådana fall, om man överhuvudtaget skulle säga det till personen, och det är inte, vi uppmanar inte folk att göra det, men om man skulle göra det så skulle de absolut inte uppmanas till att ansluta sig till de här grupperna som de ansluter sig till, som håller på med olika terroristgrejer och så vidare. En annan sak som har med den här frågan att göra är vad man ska göra med arga föräldrar. Det kan ofta hända att barn börjar praktisera, systrar och bröder börjar praktisera, så blir deras föräldrar arga på dem. Det är ett stort problem, och många personer går igenom den här grejen. Och det kräver väldigt mycket tålamod när deras föräldrar blir arga. Men det jag kan rådge bröder att göra är att alla de sakerna som är tillåtna, som de beordrar att göra, gör de sakerna. Och extra, alla de 9 punkterna som jag tog upp, uppmanar jag bröder att verkligen försöka göra. Alla de sakerna man kan göra så de blir glada. Men just de sakerna de säger, sluta be. Raka ditt skägg till exempel, eller sluta ha på dig jilbab eller liknande. Så de här sakerna som är obligatoriska i islam att göra, ska man inte lyda dem i. Men om det är någonting som de vill att man ska göra därutöver, så ska man göra det och ännu mer. Så man ska göra allting för att försöka göra dem glada, och man ska undvika att göra dem arga. Men om det är just någonting som handlar om Allahs religion som är obligatoriskt att göra, eller de vill att man ska göra någonting förbjudet, så kan man inte lyda dem med de här sakerna. En annan sak som jag rekommenderar bröder och systrar väldigt starkt att göra är att när man praktiserar, så är det många föräldrar som blir nervösa att deras barn ska bli terrorister. De tror att de kommer gå med i olika terroristnätverk, och de kommer gå med i Al-Qaida, eller de kommer gå med i den här eller det här eller den här gruppen. Och de blir väldigt nervösa för det. Så att vi i tidigt stadium och gång på gång förklara sin position till såna här grupper är jätteviktigt. Att man inte alls stöttar vad såna här grupper gör, såna här terroristattacker, självmordsbomber som de gör. Det här är ingenting jag ställer upp på, det är ingenting jag stödjer, och jag tycker inte om de här grejerna och så vidare. Det här är någonting som är jätteviktigt också. För föräldrar blir ofta jätterädda för den här grejen, och att klargöra att man inte alls associerar sig till såna här grupper är jätteviktigt. Och en annan sak som föräldrar också brukar vara rädda för när ens barn blir praktiserande, att de tror att ens barn kommer bli oproduktiva. Att de kommer lämna allting som har med samhället att göra. De kommer inte börja arbeta, de kommer inte bli en produktiv medborgare i samhället eller liknande. De kommer inte utbilda sig och så vidare. Det här är en väldigt viktig sak också. Att man ska visa motsatsen med den här grejen. Man har ingen problem att man ska jobba till exempel, eller saker och ting som är halal, att försörja sig, att man kan leva ett vanligt liv, att man kan gifta sig och skaffa barn och familj och så vidare. Det här har man inget problem med. Så att visa att man kan vara en produktiv samhällsmedborgare är också väldigt viktigt. Och att om de tror dåliga saker om en för att de har hört saker om praktiserande, så ska man visa den absoluta motsatsen mot de sakerna som de tror om en. På grund av att lektionen blev lite lång, så kan vi ta den här grejen om släktbanden nästa gång vi träffas. Och det får räcka för dagens lektion. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.